Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson? Där är det!
Välkomna till MMA-podden. Mitt i solskenet släpper vi galaxens bästa MMA-snack med Paul Levaje.
Sabsaba.
Ja, nu kommer det bli... Det finns så mycket att prata om idag.
Sommarprat.
Exakt, sommarprat med gala som var och gala som kommer. Mycket att snacka om. Men innan det, sommarprat. Hur har du njutit i sommarsolen?
Oj. Jag har faktiskt somrat mig, som jag sa förra veckan. Jag har badat och soakat så mycket sol och D-vitamin som man får möjlighet till. Liksom. Det gäller att passa på. Ja. Faktiskt kommit in, jag har ju shorts på mig idag. Liksom. Det är summertime och jag har accepterat att sommaren är här till slut. Själv då, Paul. Tell us.
Men när du säger att du har accepterat att sommaren är här, vi har ju pratat lite om den här coronabubblan. Och det känns nu när sommaren kommer som att alla börjar få en insikt om att, fast vänta, det blev sommar.
Exakt, och det gick fort. Men jag tror att det är tack vare coronabubblan att liksom mars, alltså mars, april, maj egentligen känns som en enda långdragen månad. Och när den var över så bara, oj, kolla, summertime.
Men du, innan vi går in på mig så måste jag, vad grillade ni igår egentligen? För det där,
oj. De små grejerna som du såg på min story där, det var lammkotletter. Men sen hade jag en stor kotteböff, jag tror det var 920 gram till och med. Så jag är fortfarande mätt liksom, sen igår. Men det är perfekt, ät kött, sen fasta. Som nice. Man beast.
Nice. Yeah. Ja, jag har också passat på. Jag har i vanlig ordning har ni tränat väldigt mycket.
Ja, får jag gissa, du har läst många sms också, va?
Mycket.
Det syns.
Läst väldigt mycket sms. Men igår fick jag en väldigt så här, skön dag i solen. Var ute i Vasaparken, hängde med mina gamla streetworkout-vänner. För er som inte vet så höll jag på mycket med streetworkout för några år sedan. Och då grundade jag och en kille som heter Santi, vi grundade något som heter Bar Mafia. Det höll vi på med, hängde i parkerna, gjorde tricks, stod på händer och en massa pull-ups och front levers, back levers och massa roliga grejer. Och igår hängde vi för första gången på ganska länge. Så då bara softa i solen, gick ut, käka mat och bara njöt.
Fortsätter det här Bar Mafia? Liksom, för det finns ju, vad heter de, Bar Stars och... Mm.
Bar Mafia finns faktiskt kvar, det gör det. Men det mest aktivt, det här kommer låta lite lustigt, men i Kuwait. Att en av våra medlemmar, som en kille från Göteborg, Mark heter han, han flyttade till Kuwait och jobbade där som PT.
Okay,
och han är den som egentligen är så här mest aktiv fortfarande med just street workout. Så jag sa det, du får göra exakt vad du vill, ta brandet och bara kör. Så han har väl liksom lyft teamet till Kuwait. Så där tror jag nog att de mest aktiva Bar Mafia medlemmarna, de är i Kuwait.
Fett, för jag vet att jag följer något konto, jag tror det är Bar... Någonting med bar också, Bar Stars tror jag det är på Instagram. Där de är i Brooklyn och bara köttar på någon park liksom. Och jag tror det är där de filmade också, vet han, Hannibal.
Exakt. Men vi har haft några medlemmar del som har åkt dit och tränat med. Så hade vi faktiskt en för detta Bar Stars medlem som blev medlem i Bar Mafia. Men han var svensk, Raman, snubbe från...
Men jag har alltid undrat, är det här gamla gymnaster eller är det liksom...
Nej. Nej, det är precis det inte är. Det är verkligen bara folk som har tränat liksom, i parken. Och det är bara parkerna i USA, det är ju verkligen träningsparker. Nu har det ju börjat bli lite mer...
Jag har ju blivit jätteglad senaste veckan. För alltså, 2 minuter från min port så har de slagit upp ett utegym. Men inte sånt där utegym i trä, utan i stål. Liksom, så att man verkligen kan göra riktiga pull-ups och dips och det man vill göra.
Jag hatar de där i trä.
Ja, alltså, men det är greppet och då, vet, har det stått en vinter så börjar det liksom falla sönder. Ja.
Nej, men det är ju stickrisk, alltså det är katastrof. Det ska vara metall, alltså stål är verkligen det absolut bästa. För jag har testat så många parker här och det är få som är bra. Ja. Det finns några.
Och då pratar vi Stockholm såklart.
Exakt. Men det var det. Det var ju det jag dedikerade mig väldigt mycket åt här för några år sedan. Så jag tror att vi började år 2013. Den sommaren var vi ett gäng som bara hängde i parkerna och tränade och fler bara kom. Så att jag vet att vissa pass vi hade dök upp så här 50 personer som ville träna med oss. Sen åkte vi på turné med gymgrossisten och liksom. Så Bar Mafia växte och vi satt ju och pratade minnen, jag och Santi, igår. Att så här, fan, det blev stort. För För att vår idé om Barmafia, det var verkligen bara så här, vi hade tränat en hel del på Sats. Jag bara, du, vi borde starta ett team. Och det kom vi på liksom, typ så här, under trappan på Sats innan vi skulle gå in till omklädningsrum och avrunda passet. Jag tycker vi ska starta något, du och jag. Han bara, ja, men absolut. Sen bara, boom!
Explosion. Exploderade. Och nu lever det vidare i på andra sidan jorden.
Exakt.
Så det funkar. Ja. Follow the dreams.
Exakt, exakt. Ja, men det är kul. Yes. Men fan, annars har man ju blivit rätt påverkad av USA. Det verkar inte direkt som att ingen liksom har missat
det. Nej, det är ju överallt egentligen, på sociala medier och egentligen på allas flöder också.
Pratar om George Floyd som blev bokstavligen avrättad av en polis. Det här är inte första gången en sån här incident händer i USA. Det är långt ifrån första gången, men det kändes som att... Och det här är egentligen inte första gången som liksom locket flyger av heller, utan det har ju hänt några gånger, men nu känns det som att nu behöver det ju ske en förändring där borta.
100%. Men jag tycker också att det, liksom, det är viktigt också att inte fortsätta separera på folk. Alltså det viktiga här är att folk, alltså oavsett hudfärg, kommer ihop. Och det är ju, vad säger man, det gamla mottot som än lever kvar. Divided we fall, united we stand. Och det är viktigt här att alla liksom, alltså kommer ihop liksom, oavsett, hur säger vi, värderingar. Att det är viktigt att liksom, hur säger vi, människor, vi är en enda ras liksom. Och att det gäller att vi är one allihopa. Och att det budskapet är det som ska förmedlas, än att det ska fortsätta förmedlas mer separation mellan, vad säger vi, på alla möjliga alltså religion och så vidare. Utan att det liksom, det är, stick together, det är det viktigaste.
100%, jag kan verkligen inte göra något annat än hålla med där. Man har sett det här nu så många gånger med de här poliserna som gör helt skeva saker. Och speciellt där borta. Det är bara
definitivt, men det här är ju egentligen, det är ett polisproblem, ser jag det, liksom, egentligen internationellt över hela världen. Att det är en, ser vi, en struktur för att kontrollera, och ibland så, eller ganska ofta så går de över sina befogenheter för att göra det här. Absolut. Och man får inte heller vara, alltså man ska inte generalisera heller, utan det finns också bra poliser. Och jag tror att majoriteten av poliser är bra poliser, men det finns de som inte är bra poliser, och det är de som liksom förstör för allt. Och vi får ju se vad det här leder liksom. Så det känns som hela det här året är en film.
Ja, det har blivit helt galna upplopp där borta. Fast det har nästan varit lite svårt att hänga med.
Jag kollade faktiskt i morse, och det bara eskalerar mer och mer. Så vi får se vad, som sagt, det här året 2020, det kommer bli förändringar framöver, och det kommer bli en sån här, 2020 händer allt det här. För det är liksom saker, vad säger vi, de löser av varandra. Om vi tänker hur året började. Verkligen. Och det har inte ens gått, liksom, halvåret inte ens gått.
Nej, vi går in i det nu.
Idag och det är val i USA snart, så det, liksom, det kommer bara eskalera mer och mer. Och sommaren börjar nu, vi får se vad som händer. Kommer corona finnas kvar? Kommer det försvinna? Ja. Vad händer? Men som sagt, vad säger vi? Verkligheten är den bästa filmen som finns. Och den utspelar sig just nu, så... Pay attention.
Jag får ju flashbacks till Rodney King. Det var ju också en sån här då det verkligen bubblade över. Det var ju upplopp, och de upploppen pågick ganska länge i LA. Alltså det var ju x antal dagar, alltså där det var, om det fan inte var veckor, då det var total katastrof där borta. Men då tror jag att det höll sig, om jag inte minns helt fel. Kanske inte ska gå in på den, eventuellt
säkert.
Jag för mig att det höll sig i LA, men den här har liksom...
Ja, den har ju spridit sig i varandra stora stad. Liksom.
Och jag fattar verkligen reaktionen. Jag förstår verkligen reaktionen från folk. Att det får fan någon gång för fan vara nog. Alltså.
Exakt, och det är egentligen att, säger vi, det är känslor. Det är ju det.
Verkligen. UFC lyfte det här i början på sändningen. De lyfte både George Floyd, och sen var det någon person som hade jobbat åt UFC som också hade gått bort. Det tror jag var en naturlig död, den andra då, men... De lyfter båda. Jag tycker det var en fin gest utav UFC att lyfta George Floyd.
Ja. Vad säger man? Alltså det bör varenda, med tanke på att UFC är ju en multietnisk, multi-internationell organisation som representerar alla nationaliteter, så ska ju de också visa att de har sympati med vad rörelsen och det som sker just nu. Liksom.
Ja.
Än att bara köra corporate och... säger vi, inte lyfta det här. Men med det sagt så vi, som sagt, vi får se här vecka till vecka, dag till dag vad som sker. Det känns som just nu är corona fokusen borta. Nu är det här som är fokus, och det är också intressant. Så som sagt, vi avvaktar och se, och bara hålla ögonen öppna och se vad som sker. Liksom. Det är intressanta tider vi lever i. Och jag tror att vi kommer tänka tillbaka på den här tiden om det nu blir en framtid.
Alltså det är så här, det finns ju år när man frågar, jag är född 78 och jag kan ju få frågan, ja men 83, 92, 2005, vad hände där, 2013?
Allt är bara en...
Man vet inte riktigt, 2013 i för sig, den vet jag ljög, det är bara maffia, alltså, den är väldigt tydlig för vi gjorde en tröja, liksom Defying Gravity since 2013, men i alla fall, 2020, det är ju ingen som kommer tänka så här, vänta, vad gjorde jag hände det 2020? Året? Yes. Däremot 2018 och 2019, då kommer folk att säga, det var nära corona, men vad fan gjorde jag exakt. Då? Men det här året, det kommer alla minnas. Alla kommer minnas allting
och
i
det, och det är internationellt, varenda människa. Och det är väl det som också är den här sloganen, det är en great awakening. Många kommer få, liksom, man blir lite mer medveten om livet och på alla nivåer egentligen. Ja. Så det är ändå häftigt liksom. Det känns som att det är en evolutionsprocess hos människan här som håller på att ske. Och det är bara sit back och se vad som sker liksom.
Ja, det är inte det man, mer än så man kan göra. När man inte kan gå på bio så får man bara sitta tillbaka i biostolen här och se livet.
Och se livet och bara wow, det här är nog den bästa långserien man kan följa.
Säsong 2020.
Exakt. Truman Show det här alltså.
Exakt. Men vi hoppar in på MMA-svängen.
Ja. Yeah.
UFC höll en gala och de fick vara i Apex.
Ja.
En väldigt intressant liten detalj där var att buren var otroligt liten om vi jämför med de andra galerna. Jag tror att deras andra är väl 31 feet tror jag, oktagonen är väl något sånt där, men här var 25. Och då blir det ju verkligen telefonshot-fighting ganska snabbt.
Och det känns lite tuff över det.
Ja, verkligen.
Man använder och vrider liksom.
Ja. Men du, Gilbert Burns, Tyron Woodley, jag tycker vi börjar där. Vad säger du?
Jag är imponerad av Burns alltså. Ja. Aj, aj, aj. Alltså det här var den bästa Burns jag har sett. Eller vi har sett. Han verkligen steppade upp, visade hela sitt register. Och att dominera en sån fighter som Tyron Woodley, som... efteråt har gått ut och sagt också att han liksom, han har inget att klaga på. Han var där för att fightas, men att Burns var den bättre mannen. Och det var verkligen en, jag tycker det var en nivåskillnad liksom.
Oh, ja.
Det kändes som att Woodley inte fick till någonting. Han gjorde sina blitzar, men sen hamnade han i det här avvaktande, vänta på kontringen hela tiden. Och det var ju där Burns liksom inte visade respekt, utan istället för att liksom vara för rädd för att kliva fram så tog han chanser och fick utdelning och droppade till och med Woodley ett par gånger, vilket inte hände så ofta, och lyckades ta ner Woodley och kontrollera han på marken. Jag vill se mer av Burns. Jag diggar den här killen nu efter den här matchen och liksom hur han ändå, hans stående game, hur det har utvecklats och hur han sätter ihop det med sin brottning och sitt jiu-jitsu-spel. Den här killen kommer gå långt. Ja, nu vill jag se han verkligen matcha mot någon högst upp här på klätterbanan.
Han hade riktigt snygga ryckfintar, tycker jag, Woodley, med händerna. De var aldrig på samma plats hela tiden. Det var upp, det var ner, det var upp, det var
alltså
ner.
Woodley eller?
Nej, förlåt, Burns.
Burns. Men han var inne i sin rytm. Liksom. Han var inne i sin rytm hela tiden liksom. Och när han har hittat sin rytm, nu är det där. Han ligger som ett litet tåg liksom, och tuffar fram. Och det räcker med att han bara får liksom en liten reaktion från Woodley. Så kliver han fram och det är liksom så här. Alltså det var exakt, säger vi, han gjorde exakt det han skulle göra. Han var nära ett avslut, men det blev lite stalat tycker jag. Att så här, hur säger vi, alltså Woodley ändå är rutinerad. Men han hamnade på rumpan ett par gånger ändå.
Alltså Woodley hade bokstavligen tur att det där inte var slut i rond 1. Och nu är det två av anledningarna. Det hade kunnat tagit slut redan under rond 1, och det hade lika gärna kunnat blivit så att han inte fick ut för rond 2. För det där kattet alltså, det var stort. Men den där kattmännen måste ju ha varit en Harry Potter där inne alltså, för han fick det där och totalt sluta blöda.
Det var bara ett stort hack liksom,
ja,
i huvudet.
Vilket var helt otroligt alltså, för jag tänkte, när jag såg det, jag var off, det här, det får inte fortgå, men det kommer inte en dropp de har, blod nästan.
Jag vet att förut har de inte varit tillåtna att använda adrenalin i UFC i såren, men jag undrar om de har fått
tillåt. Jo, jag tror nog att de är det.
Är det? Ja, men nu att de har fått göra det, för förut fick man inte, och då, tror jag att de har säkert ändrat reglerna och att det är vädat. Det tillåts. För det där var ju att blodkärlen hade ju dragits ihop. Verkligen. Så att det inte blödde mer. Och då tänker man så här, oj, tänk om de hade kunnat göra det här på alla andra matcher som har stoppats på grund av katt senaste åren. Men med det sagt, jag tycker att Woodley, alltså, han visade att hans tid är över liksom, ja. Där han är bara kungen på teppan här, utan han är äldre, lite slöare. Folk har läst hans stil också. Folk vet att så, okay, det är de här blitzarna, men desto äldre du blir, desto svårare är det att upprätthålla de här blitzarna om du inte får knocken direkt. Sen då ser man dem komma, och det var lite det som Burns liksom, han läste av det. Och sen vet han att så här, Woodley, hamnar han på bakfoten mot väggen, visst, han har den där raka högen och att han kan rusa fram, men förutom det så blir han rätt så avvaktande och väntar. Och det var ju där Burns bara la upp tempot lite mer och lyckades vinna den här matchen och etablera sig själv, med tanke på att han hade ju, säger vi, han har ju utmanat Woodley sen innan och hållit på twittrat och grejer, så det här var ju liksom, han backade upp orden i alla fall.
Jag gillar också de här när rondarna var slut, hur Burns liksom går efter Woodley.
Men det är ju dominans, det är, ja, säger vi, det är dominans, alltså vi är djur i slutet av dagen, och det där är ett sätt du dominerar en annan, du är alfan. Du är alfa dig liksom, och det blir ju att en blir den undergivna när du gör sådär. Ja. Taktik eller bara att det är så in the moment att han liksom, jag dominerar dig. Det vet vi inte, men med det sagt, jag tycker att alltså Burns, kul och se att vi har ännu ett namn uppe bland jokrarna här uppe nu.
Ja, och det är galet, för Burns har varit med länge. Det är inte som att Burns är det här, ja, men en ny kille som har flygit upp ganska snabbt. Burns har varit länge.
Men jag tror att han inte har mött namn. Nej. Och det är det som visar sig nu när han börjar möta namn, att så här, nu får man upp ögonen på honom. För annars kanske inte man har förstått hur pass bra han är när han har mött någon som kanske inte är lika skillad som de vi förväntar oss ska vara på den högsta nivån. Så det är kul nu att se han matcha mot vem det nu än blir det här framöver, men det finns ganska många intressanta matchningar att göra.
Ranking kommer upp här.
Yes.
Vad gäller weltervikt, champ Kamaru Usman, Tyron Woodley etta. Ja, Gilbert Burns är sexa. Vi får se om han nu flyger upp liksom.
Det ryktas väl om att han ska möta Leon Edwards.
Verkar finnas lite olika variabler att göra här. Jorge Masvidal har väl varit något snack om att göra en rematch med Nick Diaz. Jag vet inte riktigt varför, om jag ska vara ärlig. Jag anser att han kommer nog att spöa Nate Diaz exakt på samma sätt som sist. Det finns intressanta, men vi går där. Nummer 6 är då Gilbert Burns. Idag, det här kommer ändras. De brukar ändra rankingen på onsdagar. Steven Thompson 5, Leon Edwards 4, Jorge Masvidal 3, Colby Covington 2, Tyron Woodley 1, så har vi då Kamaru Usman. Så det finns, det kommer hända mycket i den här rankingen under de kommande dagarna. Och nu har de ju Apex igång, galerna rullar. Nu är det bara en inväntan då på första galan på Fight Island. Sen kommer ju allting rulla liksom som det har och ska. Då får vi se vilka matchningar som blir. Men en fråga här. Tror du att budens storlek kunde påverka Woodley negativt?
Alltså, nej, det tror jag inte. För varje gång han tog mitten så klev han självmant med ryggen mot buren. Så det var inte så att han jagade för att ta mitten. Utan när han väl hade mitten så satte Burns liksom den pressen med vinklar. Helt plötsligt så klev. Och det är medveten sak Woodley gör. Det har vi sett innan liksom, att det spelar ingen roll hur stor buren är. Han kommer alltid stå med ryggen mot burväggen.
Ja.
Så jag tror att i den här matchen så påverkar det inte så mycket. Förutom att det blir kortare, hur säger vi, kortare tid till kontakt. Men med det sagt så Woodley har alltid fightats på det sättet han fightades nu. Och jag tror inte det hade påverkat om buren var större eller mindre. Han hade ändå stått vid den burvägg.
Vad tänkte du om rivstarten på matchen och första knockdownen?
Det var ju då jag såg att okay, det här, men jag såg, vet du vad det är? Jag såg att Woodley inte ville vara där längre i första ronden. Man såg att han redan där så vart han lite liksom nedbruten. Och jag trodde faktiskt inte han skulle överleva första ronden. Men det gjorde han. Rutin och champ, så jag vet inte vad man ska säga. Det var coolt. Eller inte coolt, det var, alltså säger vi, Burns, jag har underskattat Burns lite trodde jag. Det var det, och nu fick jag smaka lite på alltså, okej, this guy's the real deal. Och som sagt, jag gillade hans striking väldigt mycket. Och just hans vänsterspark gillade jag. Att han har en sån liksom, den kommer snabbt och avslappnat. Och han skickar den i rätt tillfällen. Och vi kunde se att han hela tiden låg och hotade med den. Och hade Woodley inte haft höga handen uppe över huvudet hela tiden, så hade den där suttit riktigt fint uppe på på knoppen. Och då hade nog Budli somnat in. Men han var alltid där med någonting och var med på sparkarna. Rutin.
Jag tycker det är en otrolig utveckling som har hänt med Gilbert Burns nu när han har kört med Henry Hooft under en längre tid. Jag tycker det har sett otroligt, alltså otroligt bra ut. Och han har lyckats verkligen få till liksom strikingen. Han har redan jiu-jitsin, det märks. När han hamnar på topp, vilken press han lägger med höften. Så att han trycker ner Woodley.
För att ge Woodley lite props här ändå. Jag tror det var första nedtagningen där, när man bara hör Woodley typ skrika till och bara ställa sig upp.
Ja.
Och att kunna göra det mot en person med, som Burns på topp. Full mount tror jag det var till och med också. Det krävs ganska mycket styrka och liksom vilja för att göra det. Och då ser man också vilken atlet Woodley är. Men Burns var den bättre atleten. Och det får man inte heller så här, som du sa, var han 38?
Ja, precis, Woodley.
Exakt, och Burns är väl runt,
jag ska kolla, jag tar fram
10 år yngre kanske. Och jag tycker att det är rätt tydligt när det blir såna här matcher att man kanske faller lite för illusionen att Woodley ska vara bättre. Men man glömmer bort, du vet, åldern alltid. Man tänker på gammalt och så får man, ja, men han har ju dominerat så länge och han gjort det här och han knockade den. Och sen glömmer man sig, jo, men han blir äldre. Och han är rappare.
Gilbert Burns är julibarn som mig. Han fyller 34 nu i 20 juli.
Han var ju också rätt gammal då. Jag tror han var yngre.
Han är 33 idag då.
Men det är fortfarande 4 års skillnad liksom.
Och det är ju otroligt mycket.
Definitivt.
I det spannet så blir 4 år kan bli väldigt, väldigt mycket. Och det är ju, alltså, det finns ju de som redan pensionerar sig innan de ens har fyllt 38.
Om vi tänker så här då. När Tyrone var 34, då var då han var champ.
Ja.
Och reigning champ. Så då får man tänka lite prime older och när prime older är på väg och nå bäst före datum.
Jag vet att vi har fått frågan utav någon som är lite så här, bör Tyrone Woodley lägga handskarna på hyllan nu? Vad tänker du?
Alltså det beror ju på vad han har för ambitioner med att fightas. Vill han bli champ igen? Det kommer inte ske.
Nej.
Men vill du fightas och göra underhållande matcher, och det finns några underhållande säkert fighter man kan få honom att fightas i. Men jag tror att allt hänger på vad han har för mål. Liksom, vad är målet med att du ska fortsätta fightas? Du har varit champ, du har försvarat bältet flera gånger, och då är det frågan så här, okej, vad är syftet nu?
Ja.
Är det pengar eller är det liksom bältet? Och är det pengar, ja, men då kanske det finns smartare alternativ än att vara kvar i UFC till och med. Och köra kanske Bellator eller följa den, hur säger vi, den mallen som många har gjort som har varit i UFC, som sen känner att okej, jag kommer inte ha en chans på bältet, men nu är det stålarna, och då kan man kanske lämna och få ett bättre kontrakt på en organisation på grund av att du är ett namn och en gammal UFC-champ. Och där kan du i så fall till och med öka dina chanser att bli champ, som vi kan se till exempel Ryan Bader gjorde.
Exakt.
I Bellator. Att UFC nådde du aldrig toppen, men är ni en organisation strax under, så räcker det till att bli champ.
Ja, han har ju stor potential att bli champ, men i Bellator nu syftar jag på. Däremot så tror jag att det har att göra med lite som vi har varit inne på redan lite indirekt, så här, var är han mentalt?
Exakt. Och vad vill
han
du?
Vill? För i slutändan så handlar det alltid om varför? Varför gör jag det här? Vad är det jag vill få ut av det här? Jag menar, om han inte har något problem att bli en prelim fighter och fightas bara för lön, absolut, han kommer kunna fortsätta UFC. Han har säkert ett bra kontrakt.
Som ex-champ borde han ju ha det, men jag tror också att om han tänker på vilket motstånd han får, så liksom blir det fler förluster på rad, så lite tråkigt också för legacy. Ja,
verkligen.
Men det är helt och hållet upp till han, vad han har för mål med sin fighting. Och med det han gör. Och han har ju mycket sidoprojekt, som jag sa, att han är rappare. Exakt. Och han gör mycket annat. Så
ut lite film också.
Exakt, precis. Och det är kanske det som kanske, vet du vad, jag låter det här ta mer tid nu. Tills det börjar klia i byxorna igen, att han vill köra liksom och nu slåss. Men
Gilbert Burns däremot har ju super medvind just nu. Och 100%. Gilbert Burns, det finns... det är lite framtida champ-potential över Gilbert. Nu får vi se vad han får för matchning här näst. Om det blir så att han matchas mot Kamaru Usman. Det är mycket som står på spel i weltervikt, som jag nämnde lite. Vi vet inte vad som händer med Street Jesus.
Nej.
Vi har Leon Edwards. Alltså exakt. Leon Edwards mot Gilbert Burns. Det är en fantastisk match.
Exakt. Och jag tycker att den matchen är faktiskt den som låter rimligast att bli av. För att det är så här, jag tycker inte att Burns förtjänar en titelchans. Hade han knockat Woodley, absolut. Då kan du vara med i den diskussionen att så här, du kan förtjäna att hoppa före kön för att du gjorde det på det här sättet. Men visst, du visar att du är på högsta nivå, du vinner, fast fortfarande en decision. Mm. Ganska övertygande decision, absolut, mot en ex-champ. Men för att det ska kvalificera dig till en titelchans direkt, nej. Du måste möta någon som är i fältet här emellan, om det nu är Colby eller Edwards, det säger vi. Jag tycker att det borde vara någon av dem. Masvidal känns som att han är lite utanför hela den här. Han tänker superfights, money fights, och det kommer inte vara en superfight om han möter Gilbert Burns. Så den tror jag faktiskt inte ens Masvidal vill ha än. Om inte så att Burns gör någonting chockartat i matcher framöver, liksom, att det blir en sån match som kommer sälja mycket.
Jag tycker personligen att Leon Edwards mot Gilbert Burns, det är en perfekt match för att sen vara en title contender match.
100%.
Att vinnaren där möter då Kamaru Usman. Men nu har Ali Abdelaziz slängde väl ut här i veckan också att han vill se Conor McGregor mot Usman.
Jag vet, det är stor cirkus alltså, allt som händer just nu. Och det är kul att det har blivit så här Twitter beefs mellan allt och alla.
Ja, jo. Men verkligen.
Men jag tycker faktiskt att Leon och Gilbert är den matchen som, i alla fall för att få lite legitimitet i att så här, vem förtjänar en titelchans? Att UFC måste ju ändå också hålla en sorts standard. Det går inte alltid att bara ge den fighten som kommer dra mest pay-per-views. Businessmässigt, absolut. Men det är också att ni ska ha en legitimitet att den som har bältet är den som är, som är rankad liksom bäst. Och den som får fighta som bältet ska ju vara det också.
Ja. Intressant viktklass. Det är i alla fall definitivt så vi får kan summera det. Väldigt intressant.
Jag tycker faktiskt alla viktklasser har blivit superintressanta nu. Jag hörde att nu har ju de tagit bort titeln också från Cejudo. Och att vad var det? Det är väl Peter Jan mot Aldo, va, som ska gå. Och sen är det Corey Sandhagen. Jag tror det kan vara titeln, och att Corey Sandhagen möter Sterling.
Men är det inte, för att det var ju typ så här det som Henry Cejudo, ja,
för att den blev vakant titeln.
Exakt, den blir vakant. Jag har missat att det handlar om titeln.
Det kan, jag är osäker här. Men jag tar en chansning här och säger att jag tror att det handlar om titeln. Aldo mot Piotr Jan
förtjänar ju verkligen
100%. Och jag tror att han har väldigt bra chanser mot Aldo också faktiskt.
Jag måste gå in och kolla här bara lite snabbt på en sida.
Paul gör, vad säger vi? Han checkar faktan.
Faktkollar. Kolla på källgranskning.
Är den matchen klar ens? Eller är det bara
rumors? Nej, men det är väl liksom rykten. Det har ju dykt upp lite små rykten här nu. Här har vi då, i alla fall Corey Sandhagen. Den är... Men det är ju nu på lördag. Som den är.
Det ska gå så snabbt. Alltså,
och det var ju det jag sa. Jag bara, det kommer Brown och Serious ut som matcher och det kommer gå otroligt fort.
Faktiskt. Paul Red the Future.
Ja. Okej, nu hittar inte jag specifikt den. Men jag vet att jag har sett den utannonserad. Jag ska bara se om jag kan hitta den på den här platsen. Ni ser, vänner, när det händer i realtid, då är det så här det blir.
Jag tror att Dana har sagt att det är den matchen de vill få till. Sen får vi se om den blir till, men har Dana sagt det så brukar det oftast...
Jag ser, det är så mycket matcher som är utannonserats, men varför kommer inte den upp? Det här är jättekonstigt.
Ja, vi går vidare annars. Jag tror att alla som lyssnar kommer veta senare i veckan.
De bara, vi har redan hittat det här. Varför tar det så lång tid på? Strunt samma. Jag har sett att den matchen är utannonserad. Jag har bara missat om den är för vakant titel eller ej.
Jag tror Dana har sagt att det kommer vara för titeln om de två möts.
Piotr Jan är ju jätteintressant. Han är ju såklart definitivt titelvärdig. Alltså i mina ögon, det är noll diskussion att Piotr Jan ska få en titelmatch. Jag tänkte bara summera tungviktsmatchen Blagoj Ivanov och Augusto Sakai. Sakai vann, that was it.
Jag spolade faktiskt igenom den matchen. Nu håller jag med dig, Paul, det är inte ofta man spolar om det inte är en riktigt seg match liksom. Och nu bara, okej, vad händer? Okej, det gick till nästa rond och så bara, det ser exakt likadant ut. Och tredje rond ser exakt likadant. Tror vi inte kommer få se honom nog mer på main cards?
Nej, jag sitter bara här och himlar med ögonen. Jag Och det är så tråkigt att säga det, men jag, alltså det, vad gäller Blagoj Ivanov, jag har svårt att gilla hans matcher alltså. Men det, han är svår att slå ner, det är typ omöjligt att slå ner honom. Han har ju världens haka, vilket är superimponerande. Däremot så tror jag att det kommer komma en dag då han bara kommer somna. Och efter det kommer han somna hela tiden. Powerbaren kommer att ta slut.
Eller han är överlevt och var det ett mordförsök, han blir knivhuggen i magen.
Det är det han har, ju... han har ju det hålet vid mellangärdet.
Exakt. He's super strong. Men,
men så här, jag ska inte hata för mycket på Blagoj Ivanov, men för mig det blir det är lite så här, bara tugga när man har stekt lövbiff för länge och det är som tuggummi bara. Det går
alltså liksom, det är ju lite underhållning ner. Också. Det är ju underhållningsbranschen liksom. Ja. Du visst att du fightar smart och fightar strategiskt och inte tar risker, men det, då händer det inte så mycket heller liksom. Hur säger man som det är ju en quote här, jag vet att Carl Albrektsson alltid använder den. That's why no one will remember your name. Det är exakt så här liksom. Ingen kommer komma ihåg honom om 10 år.
Nej.
Eller med, om man Nej. Jämför med fighters som man liksom alltid, som vi nu idag pratar om, som kanske var aktiva för 10 år sedan. Det finns en anledning. Annars finns det ju också flera tusen, eller inte tusen, men flera hundra som bara har fallit i glömska, som verkligen. Inte har stuckit ut på något sätt.
Verkligen. Men sen är det ju också det kanske lite orättvist att vara co-main event när Billy Quarantillo och Spike Carlisle fightades liksom 10 minuter innan.
Jag älskar hans nickname också, Alpha Ginger.
Jag vet.
Men alltså, jag tycker det här var ju Fight of the Night liksom. Det här var ju...
Och den blev inte det.
Nej, jag vet, men jag och de vet, får zebba
priset. Det var så kul för att jag lyssnade, för Dana frågade sen i intervjun så här, vilken var Fight of the Night? Alla bara Quarantillo Carlisle. Han bara okej, okay, shit. Sen bara vi ska lösa något åt dem. Istället blev den som blev Fight of the Night var Tim Elliott mot Brandon Royval.
Och det var på prelims
då? Royval, ja. Mm. Och anledningen han sa där, han bara, det var att just Alpha Ginger, det var ett brawl. Medan då Tim Elliott var en mycket mer teknisk match som pågick. Det hände mycket mer tekniskt.
Ja, men det var
tekniskt.
Ju tekniskt också. Det var ju liksom... det är Dana!
För mig, Carlisle och Quarantillo, det är Fight of the Night. Alltså. Den var värd 50 lax.
Ja, och jag älskar alltså, att han var så tokig. Liksom. Det...
Alltså, shit. Och jag vet inte om det är rond 2 eller rond 1. 5 sekunder kvar, han bara knallar iväg. Och då kommer Billy bakom och boom! Försöker klappa till han. Och det där, det var ju farligt.
Definitivt.
Han hade kunnat bli släkt.
Defend yourself at all times. Ja. Det är liksom... Han följer ju ihop av den.
Ja.
Och hade den träffat kanske bakom örat eller något, men då kanske domaren hade gått in och brytit och sett som en knock. Så inte bra tips till alla där ute.
Nej, men din galen fighter, han är jätteunderhållande. Han brände ju sitt krut redan i första ronden.
Exakt, men han höll ut. Och liksom, det var ju hela tiden scrambles liksom, de bytte positioner hela tiden och lås. Och det var så här. Nej, det var, och i slutet då trodde jag också han skulle gå ner. Jag tror de sista 30 sekunderna han blev träffad av så hårda tekniker och bara nu kommer han somna, och ändå så bara orkar han. Och jag tror att den här killen vann. Jag visste inte vem han var innan den här matchen, men han vann många fans, och jag tror att många vill se när han fightas nästa gång, så kommer många tuna in och hålla ögonen öppna på.
Grejen är att Alpha Ginger nu, Spike Carlisle, han debuterade ju UFC väldigt nyligen. Mm. Och då, matchen såg likadan ut, men den var slut på 1.25 i första ronden. Mm. Han mötte en, jag tror killen var debutant också. Ja. TKO via slag, 1.25 in i första ronden. Där stack han ut för mig. Det var också någon sån här prelim fight. Jag sa, oof, who is this guy? Och han fastnade i min näthinna. Ja. Om vi nu jämför då till exempel med Black och Ivanov som liksom fastnar av fel anledning. Att säga, oh no. Men Carlisle var så här, oh vem fan är det här? Jag måste se honom igen, shit vilken fighter.
Underhållning,
ja.
Tar risker,
ja.
För, alltså vad säger man, no risk no reward.
Nej.
Och det är ändå en sån regel som är, när du är, alltså man tänker så här, det är ändå the showbiz, det är, inte, det är fight på liv och död, absolut, men det är också showbiz. Ta risker, så får du fans, så får du mer betalt i slutet av dagen.
Verkligen. Jag tycker det var en fantastiskt underhållande match, och jag tror att om ni, som Sebba nu, hade missat första matchen med Carlisle,
nu
kommer ni ihåg. Och gå in och kolla den första.
Jag sitter fram på hans tåg med flaggan.
Klipp den på Fight Pass, den är bara 1.25 lång. 85 sekunder tror jag alla kan avvara från sin vardag och ses by Carlisles första match. Hannah Cyphers mötte ju också Mackenzie Dern.
Mm.
Och Cypher såg ju bra ut, men sen...
Såg jättebra ut, men sen så, liksom, jag tror tekniskt så hade hon inte den kvaliteten som Dern har på marken. Liksom, och det märktes att hon... man tänker att den här nibaren var ju... Man såg den komma, och att hon inte hittade försvar för den förrän... Alltså, att ta sig ur den, men Dern är bra. Ja. Och hon hade det jobbigt. Man, jag tror man såg också att i clincherna var hon inte lika stark som hon trodde att hon skulle vara.
Nej.
Och det var ju väldigt tydligt där i början på första ronden liksom.
Mm.
Hon blev rätt dominerad, men hon, säger man, she handled the storm.
Ja, riktigt
och,
bra.
Och så liksom ett avslut på en fin kneebar. Det är inte ofta man ser kneebars.
Nej, hon klarar vikten också, ja, vilket var ju exakt. Väldigt skönt att hon gjorde, för det, ja, det är väl första gången hon klarar vikten i UFC.
Jag tror det, ja. Och speciellt nu efter hon har blivit mamma och allt också. Men jag tycker att hon, alltså hon gjorde en bra match liksom, för hon visade än en gång att så här, kom inte, hamna inte på backen med mig.
Nej.
Hon visade snabbhet i sin, jag tror det var någon höger där som hon var väldigt, väldigt snabb, typ en överhands höger som jag bara, wow, det här gick snabbt liksom. Mm. Men fortfarande lite brister i strikingen, men hon blir ju bättre och bättre, och som man ser här, folk har inte, ser man, är du inte på hennes nivå på backen så har du egentligen inte så råd att hamna.
Nej,
där
verkligen inte.
Och börja ett, i CV, att du börjar att det blir ett grappling game på backen, utan då är hon så många nivåer högre, och det är det här vi har pratat om, en spets.
Ja.
Hennes spets är där, och hon hittar lås från alla positioner. Så ja. Kommer bli intressant att se henne liksom, tills vi hittar någon neutralizer.
Nej, det är, men verkligen. Och jag måste bara ta upp en grej, för att jag fick en, det var en kille som skrev till mig på mina DMs på Instagram angående hennes accent.
Ja.
Att,
jag hörde lite.
Jag blev full i skratt, för han tyckte att det var inte så stor skillnad, och att Mackenzie Dern kom ändå typ från Brasilien. Jag vill bara klargöra där att det finns en video, om man söker på Mackenzie Dern på YouTube, där det är då förändringen i hennes dialekt. Först och främst, hon är född i Arizona, det är hennes pappa som är brasse. Hon har alltså pratat klockren amerikanska, alltså med noll form av accent. Så ja, lyssna på den. Sen om man vill göra jämförelser med att andra personer har gjort andra saker värre, ja, det kan man absolut göra. Men nu är det MMA vi pratar om. Men jag uppskattar ändå mejlet, och jag skickade också den här videon till personen i fråga. Så det är bara att lyssna in när hon har ändrat sin accent. Men som sagt, alla gör av olika anledningar. Det är ju så. Det är såklart. Det är väl en PR-pryl också att vinna över fans från Brasilien. Smart.
Definitivt.
Taktiskt gjort av henne. Men personligen så tycker jag att det blir lika lustigt som när Dolph Lundgren inte kan svenska eller Victoria Silverstedt pratar with an accent. Så är det. Jag tänkte bara lyfta en sista match. Det här är prelims. Jag vet inte om du såg den. Caitlin Shokagian mot Antonina Shevchenko.
No. Du får berätta.
Shokagian dominerade Shevchenko rätt upp och ner. Hon mountade henne, slog henne. Shevchenko hade inte alltså nu när Antonina Shevchenko som jag pratar om då, syrran. Hon hade inte speciellt mycket att komma med där. Men en fråga som vi har fått, jag tror att det är fler som har ställt den här frågan också. Förtjänar hon nu en rematch då mot Valentina? Jag säger nej på den, för att Antonina Shevchenko är inte någonstans så högt upp i den rankingen heller. Så min personliga tanke att bara för att man vinner över syster så betyder det inte att man har en titelmatch på liksom ingång av den anledningen. Så där har vi det. Där har vi hur kortet såg ut den här veckan. Och med det sagt så ska vi glida över på helgens gala. Nu på lördag är det dags för UFC 250 i ordningen. På kortet har vi Amanda Nunes som tar sig an utmanarinnan Felicia Spencer. Felicia Spencer har just idag 8 vinster, 1 förlust. Amanda Nunes har 19 vinster, 4 förluster och har sett otroligt dominant ut senaste tiden. Det finns ett litet frågetecken, och det är väl egentligen matchen som hon gjorde mot Jermaine Durandami. Annars så har det bara varit fenomenalt.
Ja.
Felicia Spencer, även fast hon tog en förlust mot Chris Cyborg, så visar hon ju att hon har haka och att hon är otroligt svår att avsluta, kort och gott. Hon bara har en förlust, och det är via domslut. Ja, vad kan vi säga om den här matchen? Den har ju varit i görningen ganska länge nu, men sen hände ju corona och det har ju bara skjutits upp och skjutits upp och skjutits upp, så...
Alltså jag är Nunes all day på den här faktiskt. Och jag tror att vi kommer få se att, vad säger vi? Alltså varför Nunes är champ och hur hon har blivit champ, och att det är att hon har besitter en helt annan, säger vi, klipp i nävarna, och det spelar ingen roll att det inte har gått ner innan. blir du träffad av Nunes så är det en chock.
Oh yes.
Det är ju det, och jag tror faktiskt att det här kommer vara en match som, alltså, säger vi, de har hypat upp Spencer med goda, hur säger man,
Goda anledningar,
absolut. Men när det kommer till att möta Nunes så tror jag ändå det är lite nivåskillnad faktiskt. Det är fortfarande världens bästa kvinnliga fighter du möter.
Oh yes.
The GOAT.
Verkligen.
Och allt kan ju hända, det med MMA. Men jag ser att den marginalen är väldigt, 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 väldigt liten här.
Jag behöver sätta mig in lite mer i den matchen. Jag känner att jag ser väl, här och nu så anser jag att Amanda Nunes är den som kommer att ta den. Det är mycket som behöver falla på plats för Felicia Spencer här för att det ska gå. Men samtidigt så är hon lite den här som de kallar the dark horse.
Ja, och hon är ju som du säger, liksom, hon står kvar. Hon äter heavy shots och liksom, hon har ju sin fördel på marken. Och det är där vi såg senast också att Amanda gjorde lite misstag när hon mötte
Derandami.
Exakt. Och sen vet vi inte om det var just i den matchen bara. Men jag kan också tänka mig att hon också fick ett facit på det och gjorde fel och liksom förbättrat. Och det var ju ett tag sedan den matchen var. Och alla matcher är ju annorlunda.
Ja.
Men med det sagt så tror jag ändå att hur säger vi, alla matcher börjar stående. Och jag tror att det är där det kommer bli jobbigt för Spencer faktiskt.
Alltså det är en jättespännande match. Som du säger lite det här just med att det fanns lite frågor. För jag ansåg väl själv att Amanda Nunes borde ha kunnat avsluta Jermaine Derandami, men det gick ändå tiden ut. Det förvånade verkligen mig under den matchen, för jag tyckte att Nunes var så pass dominant. Jag vet inte riktigt vad det var hon gjorde, men jag har för mig att det kändes som att hon försökte jaga vissa lås, men typ som att hon hade inte kapabiliteten att få till det, och det förvånar.
Det kan vara
mig.
Gastanken också som liksom jiddrade med henne, men också så här, man får jämföra. Spencer har en knockout på 9 matcher och Nunes har 13 knockouter på visst flera matcher, men fortfarande 13 knockouter mot vad för motstånd, och då är det topp.
Yes. Det här på pappret bör vara en enkel match för Amanda Nunes rent så, men då får väl det är väl lite det här. Det finns en X-faktor med Felicia Spencer, och det gör ju den här matchen spännande.
Jag tror att det här till och med kan bli en sån här jätteunderhållande match just på grund av Spencers haka, att hon liksom kan ta shots och stå kvar, att det liksom kan bli lite trading, att de tradar här. Men jag menar det, 50-50, då kommer Amanda alltid ha mer klipp i allt. Och snabbheten, hon är snabbare. Och vi får se hur Spencer tar sig an den här utmaningen. Det är det som är intressant, liksom, för de vet ju vad för hot hon har framför sig. Och det ska bli kul att se hur de väljer att fightas.
Ja, otroligt. Det är som sagt, det är en spännande match. Och det är då natten till söndag som vi får se det här. Kom in event, just nu är jag inne på Sherdog och kollar, så jag vet inte vilken ordning de här matcherna kommer gå i, men det känns rimligt att det här ändå är kom in event, och det är Cody Garbrandt mot Rafael Assunção. Även där en match som har varit planerad länge.
Jättelänge.
Men på grund av corona, it is what it is. Cody Garbrandt, det finns ju en hel del frågetecken runt honom. Han har blivit släckt några gånger på rad nu. Det har inte sett otroligt bra ut, kanske just för att han går in i de här galna slagväxlingarna, och på sina senaste 3 matcher så har han aldrig kommit ut segrare därifrån. Han torskar mot Dillashaw 2017, torskar mot Dillashaw 2018, torskar mot Pedro Munhoz i mars förra året, och även det var med 9 sekunder kvar på första ronden så var han TKO-ad. Så det är 3 stycken TKO på rad för Garbrandt. Var är han mentalt? Det blir ju lite frågan man ställer sig. Medans Rafael Assunção istället då har 2 stycken förluster han med. Men då är det Marlon Moraes som submitter honom i giljotin, och sen har han då ett domslut mot Corey Sandhagen som även han fightas på samma gala. Nu är ju inte direkt Rafael Assunção kanske känd för att vara en... Han submittar folk. På 27 vinster har han 4 knockout och 10 submissions. Blivit knockad en gång.
Medan Cody är en knockout-artist.
Ja. Ser vi en slagväxling där från och med första sekunderna?
Det beror på vad Garbrandt, hur han har förändrats. Han borde ju ha lärt sig, precis som Gaethje, vad som sker när han kliver fram och liksom det blir mera, hur säger vi, slagsmål än en matematiskt, logiskt fighting. Och det är den vi kommer få se här. Är det samma Corey eller är det en ny version av han, då han håller tillbaka lite mer i slagen, för han vet att han har bättre boxning. bättre fotarbete. Så, men han har också den här tendensen att dras in i vev.
Ja.
Och det är där han också har nu kanske förstått att så, oj, den här hakan jag kanske hade en gång i tiden är inte den. Och då kanske jag inte bör ge mig in i de här situationerna om de inte är, ser vi, super necessary. Så behöver jag inte hamna där, utan jag kanske kan, ser vi, använda teknisk boxning istället för att få de här slagen, alltså vinklarna, hitta för knockout-slaget. Men så vi får ju se. Alltså Sao är en jätte, ser vi, jobbig motståndare, just att han är väldigt allround, väldigt tuff, mött allt och alla, och fortfarande är inte många som vet vem han är, alltså namnmässigt, men han är väldigt, väldigt rutinerad. Och jag tror ändå att alltså, det är allt beror på Garbrandt här. Vad det är för Garbrandt som kommer. Han har ju bra brottning också, glöm man bort. Han är ju brottare liksom.
Ja, det är hans bakgrund.
Exakt. Ja. Och vi får se. Alltså, jag skulle jättegärna vilja se en ny, alltså, han är ju ung, och se en liksom, uppdaterad vision, lite mer liksom, gå tillbaka, tänkte efter vad jag har gjort för misstag, hur har jag förlorat de här matcherna. Och just matcher som man liksom också har tänkt att han ska vinna.
Ja.
Och så hamnar han i de här slagväxlarna, och så går han ner. Och det är lite det vi får se här, vad som sker. Och chansen finns att han blir knockad igen, definitivt. Det är ju hakan vi kommer få se, hur den håller sig. Men jag tror också att det vore kul att se att han har utvecklats. Om jag säger så, för min skull så blir det kul att se att så, oj, Garbrandt har verkligen utvecklats. Han är en intelligent fighter nu, för han har ju kvaliteterna och hur säger vi, skillsen att kunna göra det. Det gäller bara att få igång hjärnan lite mer och tänka lite mer metodiskt. Och vi får ju se hur coacherna har jobbat med han, liksom. Om det är så, precis som Whitman sa till Gaethje, håll tillbaka 10%. Ja. Och jag tror att skulle Garbrandt hålla tillbaka 10%, så skulle han nog kunna briljera som han gjorde mot Dominic Cruz. En sån match, liksom, att han håller det lite lättare, lekfullt, men liksom behöver inte jaga killer avslutet hela tiden. Men han är en väldigt känslosam kille, och jag tror att det blir han träffad så blir han lite förbannad, och då vill han ge igen. Och det kan också vara hans kryptonit.
Ja, det är det där som är lite intressant och lite tråkigt med Cody Garbrandt, för det såg ju så fantastiskt bra ut mot Dominic Cruz, och så tänkte man, wow, den här killen, nu har vi en ny så här superdominant. Sen bara, okej, det hade vi inte alls. Nej. Oj, va? Och så är han knockad igen. Och igen! Jag tror att han behöver göra, du nämnde Gaethje, jag tycker det är ett bra exempel. Han behöver slänga på lite IQ här i sin fighting. Exakt. Och kanske inte gå in i de här veven. Han behöver verkligen komponera sig.
Men med det sagt så kan det också bli, hur säger vi, Paul, att han blir för rädd för att gå in i konfrontation också.
Ja,
för att han hela tiden kommer noja och säger, nej, jag får inte gå in, gå in, och då kommer det förstöra hela planen också. Så det är en intressant match. Alltså, det är alltid intressant att se en fighter som har varit väldigt upphypad, som sen har gått på lite förluster, och se liksom, okej, för egentligen nu är det make it or break it. Torskar du igen på knock nu, men då kommer du inte vara relevant och intressant på samma sätt nästa gång du fightas. Men här har han ju ändå en chans att, säger vi, komma ikapp lite. Precis som Gaethje gjorde. Liksom, du har torskat. Okej, det är på knock också, två stycken. Så det säger vi. Jag hoppas på Garbrandt här. Jag gillar som Sao, men Garbrandt är en rolig, säger vi, en rolig karaktär att ha med. För det blir ännu mer underhållning för oss. Men det är också, det är hans personlighet. Så det är också, liksom, säger man får inte glömma det. Visst, du fightas, men det är också en individ, en person som fightas med sin personlighet. Och han har ju den här att han blir liksom, säger vi, han blir lite arg när han blir träffad hårt, och då känner han att han vill ge igen. Och underhållning, absolut, men nu har han hamnat på baksidan av de besluten, och då kanske det är dags att ta nya beslut eller göra om det här.
Jag kan bara tillägga då, för er som undrar, galan ser man antingen på Viaplay, eller så ser man den till och med på TV10.
Wow.
Så ni behöver inte fundera mycket om hur man gör och kollar. Man ser den alltså på Viaplay, alternativt på TV10. Mer ifrån kortet.
Yes.
Corey Sandhagen mot Aljamain Sterling. Oh my god, vilken match. Corey Sandhagen har ju bara sett absurt bra ut.
Yes.
Och det är en kille som, om ni har missat honom, så han har inte förlorat just nu sedan 2017. Han har vunnit dels Rafael Larsson Sao vann han mot senast, det var i augusti, och det var hans sista match. Han vann mot John Lineker, Mario Bantista, Yuri Alcantara, vilken viktklass det här är då. Vilka potentiella champs.
Definitivt, och jag tror att blir det som vi sa innan, match med alltså Aldo och Jan går om bältet, så är det här contendermatchen.
Absolut. Alltså, blir det inte det contendermatchen, då vet jag inte vad de pysslar med där
borta. Då blir det riots på UFC också faktiskt.
Exakt.
Nej, men det här är en jätteintressant match, och det är liksom, den här skulle kunna vara på vilket kort som helst. Ja. Alltså ett pay-per-view-kort också. Det är mycket hype kring de här två. Aljamain Sterling har liksom fostrats och vuxit upp i UFC, känns det som. Han har liksom varit där väldigt länge och är väldigt ung och liksom varit en karaktär. Det har gått bra, torskat, kommit tillbaka, och nu får han möta Corey Sandhagen som du sa liksom bara har briljerat. Jag tycker att de här rätt liksom, säger vi. Sandhagen har ju, alltså båda är bra överallt.
Ja, det är det som är grejen. Ja. Båda är verkligen bra överallt.
Överallt, och det är det som är kul med den här matchen. Att liksom, hur säger vi, det finns ingen direkt spets på någon av de här.
Båda
är
MMA.
Exakt, och jag tror att det här i den viktklassen kan bli väldigt fartfyllt och väldigt, hur säger vi, alltså en underhållande match.
Mm.
Och de vet att det är mycket på spel och att det vinner de här så får de ju gå om bältet nästa match.
Alltså det här är så jävla bra match. Alltså, jag kan ändå ta att se att på det här kortet, Det där är matchen som jag ser mest fram emot. Det är den matchen som verkligen triggar mig mest ur ett sånt här rent nörd-MMA-perspektiv, som du säger. Båda är bra överallt. Det är ingen som sitter på en så här superspets, utan båda är verkligen bara superspetsade i allting. Och Corey Sandhagen har visat det i alla sina matcher. Den senaste tiden så har det verkligen varit så här, så vem kan stoppa den här killen?
Mm.
Alltså vilket kort. Det båda gott.
Men jag gillar det, för det är så här, de har ju UFC haft en liten strategi här, känns som, så de kör varannan vecka lite sämre kort och varannan vecka ett bra kort, och det är ju bara kul.
Ja.
Men den här matchen, den tycker jag att den här har all potential att bli ju, alltså, kvällens match.
Ja. Vi har Sean O'Malley mot Eddie Wineland också.
Ja.
Jag tror väl att jag blev lite chockad just kanske att det blev Eddie Wineland. Det känns som att han är, alltså det är sjukt, han är 35 år, men det känns som att han borde vara typ så här 50, för han har varit med så pass länge.
Jättelänge.
Wineland har fightat som titeln en gång i tiden. Han mötte
Hennan Barao, va?
Hennan Barao,
åkte på en snurrspark i huvudet för mig.
Oh yes, rond 2. Papp, så var det över. Och det var 2013. Det är därför det känns som att han har varit med väldigt, väldigt länge. Det har inte gått superbra för honom senaste tiden. Han har raddat upp 2 vinster och förlorat 2. Raddat upp 1 och förlorat 2. Nu har han 1 vinst i ryggen. Och det var juni förra året, då vann han i rond 2.
Och stilmässigt så åkte han på en huvudspark eller en snurrspark utav Hennan Barao. Så om jag tänker på Miley's stil här och det han visade upp sist, så är han väldigt svårläst och jätteortodox. Och med det självförtroendet han har, så tror jag faktiskt det kan bli svårt för Wineland det här att ser vi, lösa den unge mannens nya fightstil, eller hur vi ska kalla det.
Alltså jag har så svårt att se.
Men med det sagt, han är rutinerad veteran. Han har väl sitt sätt att kanske tänka sig, okej, jag vet hur jag ska fightas mot O'Malley. Men med det sagt,
O'Malley,
det har alla tyckt.
Ja, men så är det verkligen. Det blir en väldigt spännande match. Det ska bli otroligt kul att se O'Malley igen. Det är väl lite så man...
Jag har ju sagt det hela tiden. Jag tror O'Malley är future champ liksom. Och jag tycker att det är bra att han får möta en veteran liksom, en vinst av en veteran. Ja, det kanske inte, hur säger vi, kommer skjuta upp det i rankingen jättehögt, men det ger dig mera kött på benen för att liksom utvecklas mer och mer, och det är det, så länge han, säger vi, går match med bra frekvens, så tror jag vi kommer få se i alla fall 2021 att det är då hans år kommer vara på riktigt.
Brian Keller kallade ju ut Sean O'Malley. Jag vet att många ville se den matchen och tyckte, men varför blev det inte Brian Keller? Brian Keller gick match alldeles nyss. Jag tror att den här matchen har nog varit i görningen länge. Vi får inte glömma att även om corona har stoppat mycket matchningar från att ske, så har fighters nog fått sina matchningar. Alltså så här, vill du möta den här? Bra, träna, håll dig i form, gör dig redo. Så jag tror att Sean O'Malley och Wineland har nog redan signat sitt kontrakt innan Keller överhuvudtaget gick sin match. Och vann. Men det gör ju bara att om O'Malley vinner den här, då är det inte omöjligt att vi ser Keller.
Nej.
mot honom, liksom att det blir nästa matchning. Och sen det har varit hinder för att de kan inte matcha med vilken internationell fighter som helst. Exakt. Det är klart, det finns begränsningar för dem att jobba. Men nu när Fight Island öppnar upp så kommer vi att få se förändringar i det.
Yes. Sen har, alltså, det är ett bra kort. Ja. Så mycket matcher. Vi har ju Neil Magny som går också mot Rocco Martin.
Ja, det är en spännande match.
Ja, jag tycker att Magny, vem var det med till sist? Han bara var 1000 nivåer över den personen han mötte sist. Och jag tror att det här kan, alltså, Neil Magny är en IQ-fighter som också besitter alla skills, och alla underskattar honom alltid. Så jag tror faktiskt, alltså rent
Jing Liang.
Ja, rent skillsmässigt här så tror jag Neil Magny kommer än en gång visa att han håller högsta nivå liksom, utav MMA. Och med det sagt så har vi Young Gun, Super Young Boy, också på det här kortet. Chase Hopper.
Ja.
Som vi såg senast mot Daniel Tamer, exakt.
De heter Cáceres.
Exakt, och det är ett step level up här i UCB, motstånd för han.
För Cáceres är bra på marken också.
Definitivt, och det vi såg var ju att han hade ju den här savantjutsen på golvet, men stående så var det katastrofalt. Och Cáceres är ändå bra stående också. Så vi får se här. Jag tror att det är ett tufft test för Chase Hopper.
Ja.
Och möta en rutinerad fighter som Alex Cáceres. Men en vinst här, då är det här en kille att hålla ögonen liksom öppna.
Verkligen.
På. Verkligen. Men det är UFC, det är inga lätta matcher.
Nej.
Men det är en intressant match just på prelims. Och det är många intressanta matcher på prelims.
Prelims.
Ja. Vi har Heinisch också. Jan Heinisch som heter Merchart. Eller hur vi nu uttalar.
Gerald Merchart, jo men yes. Precis. Det var väl han som Jack Hermansson mötte för inte jättelänge sedan.
Yes, eller? Exakt. Men det är alltså matchningarna. Det här blir också liksom brawl. Det är underhållande matcher på det här kortet. Och det är kul.
Brian Kelleher går ju på det här kortet, ser jag nu.
På prelims, eller
hur? Ja.
Mot Cody Stamann.
Ja, men då måste det vara så att han redan var matchad mot honom. Så då är det Cody Stamann och han som går. Spännande, men då kommer det bli en utkallning från Kelleher.
Ja, vi vinner.
Om han vinner.
Exakt.
Om han vinner. Ja, men det är spännande. Du, vi behöver flyga på lite lyssnarfrågor.
Yes.
Vi har fått ett time is rolling här.
Let's go.
Nu ska vi se.
Ska också ta fram. Ja, mycket handlar ju om Jon Jones och Dana's beef har jag fått. Och det finns väl, alltså, vad säger vi? Både gott och ont. Jag tycker att alla fighters ska tjäna mer pengar. Definitivt, och det har blivit lite mer, hur säger vi, eller inte öppet, men det har blivit att folk har gått ut lite mer här. Till exempel Andreas Michael gick ut med något inlägg för några veckor sedan också om hur mycket av UFCs intjänade, hur säger vi, cash går till fighters, och att det finns marginaler att alla fighters kan tjäna mycket, mycket mer. Jag tror det var 10% utav allt de tjänar in är liksom till fightlöner. Och att det egentligen bara är Conor som sitter på ett, hur säger vi, en golden ticket och får de riktiga pengarna. Och om vi tänker att Jon Jones, trots sina skandaler, trots allt, ändå är champ och gold ansedd i viktklassen i alla fall. Och i fighting liksom, så tycker jag ändå att det också, han ska tjäna de pengarna som du ska tjäna när du är där. Och då tycker jag faktiskt att han har helt rätt när han kräver, nu har han sagt att han inte har krävt något, men uppemot liksom Conor betalt. Visst, Conor säljer biljetter, men jag tycker också någonstans ska du ge den här moroten att är du bra, kanske inte säljer lika mycket, men skillsen och att du vinner ska också ge dig den möjligheten att tjäna de här pengarna. Inte bara att folk köper biljetter för att se dig vinna eller förlora.
Alltså, jag kan förstå båda perspektiven. Sen förstår jag ju rent business-grejen också, att om du inte säljer så kommer du ju inte att få.
Nej.
Och jag tror att det där är lite grejen. Om jag har fattat det rätt, alltså, Jones säljer nödvändigtvis inte stora mängder PPV. Det beror på vem han möter. Det är mer det verkligen handlar om. Det beror på verkligen vem där han står mot. Så jag tror att han har sina fans, men men han är inte den här needle movern.
Nej, det är inte Conor eller Masvidal liksom. Men det är också att så här, hur säger vi? Alltså, jag tycker ändå någonstans ska du vara rättvis. Du har din chans att tjäna pengar genom att exponera dig och göra allt möjligt vid sidan av fighting och bli ett namn känt. Och när du väl fightar så får du hela den fanbasen du har byggt upp och köpa fighter. Absolut, då har du lyckats med något. du ska ha betalt. Men du ska också ha samma betalt om du nu är så pass skillad att du liksom vinner allt de har satt framför dig har du vunnit över. Någonstans där ska det också vara så här, okej, okay, jag borde få lite mer betalt. Och jag förstår Jones i den grejen, men jag förstår också Dana som tänker att the show goes on. Liksom. Mm. Ja, tar vi bort Jones, skulle han nu, det har ju gått ut här att han har vakantat sitt bältet och allt det här. Och jag tror faktiskt att UFC kanske inte bryr sig så mycket, för att the show goes on, de har mycket andra stjärnor. Liksom. Och
ja, det är ju så här. Definitivt.
Och tyvärr blir det ju så i en organisation som, liksom, säger vi, man får inte glömma, det här är ett företag.
Mm.
Och det är svårt att gå emot sådana här stora företag och få igenom det du vill om du inte är Conor som liksom i princip har en helt annan inflytande internationellt över fans. Folk vet vem man är. Många vet inte ens vem Jones är, men alla vet vem Conor är.
Nej, men det som blir lite grejen, och där är ju den här vattendelaren bland folk, att folk hatar Conor eller älskar honom, men det är också i slutet av dagen, de människorna som hatar honom, de köper också hans pay-per-views.
Och de så vet ändå säljer, vem han är.
Ja, han säljer så otroligt mycket mer än vad någon annan gör, och det, man kan aldrig komma ifrån det, och då kommer han sitta på en hög lön. Men såklart så tycker jag att fighter ska ha bättre betalt.
Mm.
Speciellt de som har tagit sig upp.
Exakt.
Det tycker jag definitivt att de ska ha. Jag tycker att många av dem förtjänar en mycket bättre peng än vad de har idag. Så jag är inte emot det, men jag tror att det blir fel när folk är så här: jag vill tjäna Conor pengar, men jag säljer inte en femtedel av det han säljer på reviews. Då är det bara ren galenskap, som Ali Abdelaziz tycker då. Henry Cejudo should make Conor money, bro. Henry Cejudo säljer inte så mycket, tyvärr.
Men jag tror att det är just det här att de vet vad UFC drar in på varje gala. Att de ser så här, så hörni, dela med er lite mer. För det är ändå vi som fightas. Liksom. Ni har marginal att kunna ge lite mer. Och det är väl där kriget är. Att managerns jobb är att få ut så mycket som möjligt från företaget. Och företaget är att nej, vi ska ge er så lite som möjligt så att de är nöjda.
Men sen tror jag att många sitter på dåliga managers, alltså, 100%. Tyvärr. Och det finns en anledning till att många drar till Ali Abdelaziz.
Det är väl klart.
Han får fram pengarna.
Och det är väl också lite sett att hur han är i förhandlingar med UFC. Och jag har ju sett något surr, och man har mycket att lära sig av annat, liksom, hur han och Danas relation är. Att de är vänner, inte vänner, men de är cool med varandra. Men när det kommer till business så är det liksom den ena ska suga ut så mycket det bara går ur den andra. Och den andra vill sätta stopp och ge han så lite som möjligt. Och det där spelet börjar liksom.
Ja.
Men med det sagt så, jag vet inte, vi får se här. Det här kommer ju upp ut i morse liksom. Så vi får ju se om Jones lämnar eller vad han väljer att göra. Han skulle ju också helt, alltså med tanke på att han är John Jones så har ju han också möjligheter att gå vart han än vill. Men problemet är väl att som ex-champ, för att han skrev ett nytt kontrakt nu så också ju, att UFC nog inte kommer låta honom gå till någon annan organisation. Att han är bunden juridiskt till dem.
Ja, det kan jag nog tänka, men jag tror inte han får dra.
Nej, och jag tror att det är där de måste hitta någon lösning om det är så att han lämnar. Liksom. Att han kanske bara väljer att ta någon superfight i boxning. Eller... Folk har alternativ hur de väljer att göra det. Liksom. Men jag tror att han, det här är som Cejudo som du sa. Man kör en retirement för att få dem att öppna plånboken lite mer.
Alltså det blir väldigt spännande att se vad som händer. Och den här lönediskussionen, den är ju alltid. Jag tror att vi får bara se hur det utvecklas. Men det är lite synd också. Jag tycker att när vissa fighters har liksom lyft hela problemet om lön, så har även vissa fighters då klagat på den fighten och kanske inte riktigt backat upp. Speciellt när, och här får man verkligen särskilja fighters som också har kommit någonstans i UFC.
Ja.
Som är någonstans i rankingen. Sen att det är en person som kliver in i UFC, går en match och tycker jag borde tjäna mer pengar. Alltså där tror jag nog att man får lugna sig lite.
Men det är väl hela det här surret om att de vill ha ett fackförbund för fighters. Att du har någon sorts safety, någon sorts...
Men sen backar ju inte många fighters upp till heller. Det är det som blir problemet. Att visa, vadå union, vad ska de...
Och det här var ju typ 10 år sedan de började prata om det. Okej, vi ska ha ett system där vi vet vad är lägsta betalt eller kanske få pension. Liksom, blir du sjuk, skadad, så ska du ha något som täcker upp det. Det har inte kommit någonstans.
Nej.
Och Dana var ju väldigt emot det här. För att han vill ju ändå... Alltså, det jag har hört också, just tillbaka här till John Jones-situationen, det var att Jones och Dana har aldrig riktigt haft en relation. De har alltid varit
den
lite
alltid
kalla
varit
mellan
dålig.
Varandra.
Och det där vill jag bara, innan du går vidare. När folk tror på den här konspirationen om de gör det här för John Jones, Han och Dana White, de har ingen bra relation. Han hade ju, de har aldrig haft
exakt,
bra
han hade ju mest kontakt med Fertitta Brothers när de var ägde bolaget. Och det var så, hur säger vi, förhandlingarna, det var mellan dem. Dana hade inte så mycket att göra med kontakten med Jones. Och nu när det har blivit påtvingat så sitter ju det här kalla mellan dem kvar liksom. Och då blir det väldigt tydligt och att det liksom... För jag kan tänka mig att Jones var nöjd med Fertitta Brothers, att de kunde liksom, de såg potentialen igen, men Dana har ju så mycket stjärnor som han alltså det är, på ett sätt måste vara väldigt jobbigt att vara Dana White också.
Det är ingen lätt enkel grej. Det är ju som han säger också, han bara, det är så här många anställda, jag kommer inte dra jämt med alla. Och det stämmer. Alltså så är det ju, alla kommer inte gilla honom liksom. Vissa kommer klicka superbra, en del kommer inte göra det. Och
men det alla borde tycka, fighters och inte fighters och fans, det är att alla fighters som gör det här för er och sitter uppe på kvällarna ska tjäna mer. Liksom. Det är inte kul att veta att okay, de får en paycheck till paycheck och sen så, liksom, ni som har heltidsjobb tjänar egentligen mer än vad någon som offrar allt för att fightas framför er och har också allt att riskera inte ska kunna liksom, leva på de pengarna.
Det jag tycker att de borde göra, det är skippa den här vinstgrejen.
Alltså, skippa Reebok tycker jag också, så att de kan få chansen att ha sina egna sponsorer och dra in den delen individuellt.
Ja, men det håller jag med om. Men jag tänker just att de har ju det här liksom show money och win money. Jag tycker bara, liksom, jag bara en summa.
En stor summa.
Det här är
så...
det du vinner. Det är inte liksom 50 för att komma till 50 för vinst. Ge dem den summan.
Exakt.
Där tycker jag att de i alla fall kan börja. Mm. För då blir det... Alltså, det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Att ge folk en korrekt lön. Liksom. Ge dem en lön. Sen finns det de som sitter på ett absurda kontrakt. Och tjänar sjuka pengar och kanske inte levererar alls. Mm. Så det blir en ojämn balans. Men jag tycker liksom skippa den här vinstsumman och gör bara en summa.
En purse.
Ja, och det tar det därifrån istället. Men sen är det klart att lönerna ska upp. Men jag tror också lite att många glömmer, sporten är jätteung. För många år sedan så tjänade folk inte ens pengar knappt i den. Och jag tror att det är det där som är att folk jämför med fel sporter. Så man kollar NFL.
Ja, men det är lite tragiskt tycker jag också. Man ser gamla legender, typ Mark Kerr sitter och säljer bilar liksom och nedankad. Man bara, du är ändå en pionjär som om 100 år kommer ändå omnämna så att det här var den första liksom.
Jag träffade Tito Ortiz när jag var i Anaheim.
Men han var väl bra?
Ja, men då frågade jag bara, vi började prata lite och då frågade jag bara, vad gör du? Han bara, dude, I'm a car salesman. Han bara, jag säljer bilar. Han bara, det är det bästa jag gjort. Han bara, hur mycket pengar som helst på det här. Han bara, det är mycket bättre än fighting. Så jag tror ändå det här, Mark Kerr säljer bilar. Enligt Tito Ortiz så är det där pengarna finns. Han säger att det är den bästa investeringen han har gjort att börja sälja bilar.
Så jag bara, ni är bilförsäljare där ute för att hojta här, ja.
Exakt. Men vi får se vad som händer med Jones. Vi får se om det här liksom
Det är som sagt, det är dagarna här. Får vi se vad det är. Jag såg ändå att det var väldigt, han lagde upp på sin, var det han som lade upp eller att han har blivit filmad? Han var ute här under protesterna och faktiskt hindrade folk att förstöra stan och liksom förstöra, och han gick emellan. Och det är ändå, vad säger man? Det är heder till han liksom, att ändå ute och visa missnöje, men också hindrar det här av de som tar, opportunisterna som tar tillfället i akt bara verkligen, för att vandalisera också.
Nej, men och där jag tror ändå att vad det gäller sånt så har, alltså Jones har hjärtat på rätt plats vad gäller väldigt mycket. Sen är det ju bara att han gör andra saker som gör att man börjar ju då ifrågasätta.
Definitivt.
Det är där det blir lite problem. Jag har fått en fråga här om Chris Gutierrez från Patrick Persson, om han kan ta sig hela vägen. Lite för tidigt måste jag säga. Visst, bra prestation i helgen, men jag behöver se fler prestationer innan.
Ska vi köra varannan eller?
Ja, men kör.
Så har jag här, det har ryktats om Conor mot Silva.
Just det, Anderson Silva. Ja. Anderson Silva gick ut och sa att han gärna vill möta Conor, och Conor sa
ja. Och det är Sandström 15 som har skickat in det, och han tycker att det är bästa podden också.
Tack så mycket.
Tack. Ja, alltså, och han undrar hur den kommer utspela sig. Alltså det Andersson vill ju ha matchen. Det är klart, han är ju liksom två huvuden större än Conor, och jag tror att alltså det är två olika storlek på människor som ska fightas här, och frågan är, och visst Conor kan gå upp, men då kommer han förlora mycket av sin snabbhet och fotarbete också. Så.
Ja, men de hade en catch weight på 176,6.
Är det så?
Som Silva hade sagt, jag hade sagt skert.
Alltså, vi får se här. Alltså, det är en sån här match man typ så här, det här kanske är Japan. Liksom, lite så här, men vi får väl se. Jag tror aldrig den kommer bli av dock.
Ja.
Om det inte sker under McGregor Promotions
man vet
på
aldrig.
Irland.
Man vet aldrig. Här är lite frågor som jag redan har tagit upp. Yes. Kasper Helen 02 frågar, vad skulle ni säga är den bästa specialiteten att ha inom MMA, alltså Muay Thai, boxning, BJJ och så vidare? Jag tror fan att leg kicks börjar vara kryptonit mot folk med väldigt bra movement.
Vad var frågan?
Vad som är den bästa specialiteten att ha inom MMA?
Brottning. Du bestämmer vart matchen äger rum. Är du bra brottare så liksom tar du ner någon at will. Och då vet du, okej, matchen utspelar sig på backen.
Yes.
Och är det någon som inte har samma brottning med dig, det kan vi se Khabib liksom. Yes, vi fortsätter. Mycket har vi tagit upp här om T-Wood. Folk. Simon Svan har gått loss här mycket, men vi har svarat på de flesta frågorna här.
Ja, det är samma här på min också från Simon Svan. Han har bra frågor, men vi har inte tagit upp dem innan.
Ja, PubNitty också här, ja. Ja, det är de flesta. Jo, här då. Jing Gatsby från Norge. Det är Frontlines striking coach. En av huvudcoacherna där.
Välkommen så, till MMA-podden.
Exakt, Andy. Mycket bra. MMA-podden hörs över hela Skandinavien. Uh-huh. Över hela, vad säger vi, universum.
Uh-huh.
Han undrar vad vi tycker om rankingen som MMA Viking gjorde nyligen här, som släppte en ranking på Nordens fighters. Jag tycker den är väldigt bra faktiskt. Den är relevant, den är uppdaterad och vad säger vi? De har tagit bort, för det har varit också att man kollar på rankingar överlag, att det har varit fighters som inte varit aktiva, eller till exempel nu Alex är retired. Så har du, och till exempel Iller har byggt viktklass och så vidare, så har det ju ändrats i rankingen, vilket andra rankingsystem inte har tagit i bemärkelse, men nu så uppdaterade de i alla fall med mig Vikings in, och jag tycker den är bra faktiskt. Den ger ett nutidsperspektiv av hur det kan se ut i Norden just nu med vilka som är liksom, hur ser vi, på topp och vilka som är på väg upp, och många fighters har varit nöjda av det här jag har sett och repostat mycket.
Nej, men Ryan är grym. Han har alltid haft bra koll på de bitarna. Så,
exakt.
Han är ju rätt man att slänga upp en sån typ av lista.
Så in och kolla på den.
Yes.
På MMAviking.com.
Absolut. Nu ska vi se. Det här är ganska bra. Jakob Thyberg, vad händer med Cody Garbrandt om han torskar? Jag skulle nog säga att det beror nog på hur han torskar.
Yes. Blir han knockad igen så... blir det nog, kan nog bli en retirement, tror jag faktiskt.
Ja, då blir den, kan bli en tuff uppförsbacke där.
Yes.
Ska vi se?
Ja, VV Victor Larsson. Usman eller Gilbert, vem vinner och hur? Han tror att Gilbert vinner mot Usman. Intressant match, jätteintressant. Idag skulle jag säga Usman vinner. Men ge Gilbert lite mer match så tror jag att han har en stor chans också att kunna utmana om bältet faktiskt. Just efter det han visade upp här senast. Men du får också inte glömma vad Usman gjorde med Woodley. Som
Nej,
ungefär likadant ut också. Inte mer. Alltså det är två som har dominerat honom, och då blir det svårt också att se, hur säger vi, alltså hur pass bra är han? Är det Woodley som var dålig och har blivit dålig, eller är det Burn som bara har eskalerat och blivit så pass många nivåer bättre? Och det är det jag menar, vi måste se han i fler matcher mot mer topp.
Fredrik Albin 83, Mackenzie Dearns boxning är inte bra, varför ser man ingen förbättring, tränar bara BJ? Det svaret har nog bara hon själv.
Hon hade ju en snabb över hans höger. Ja. Det var det jag såg. En snabb över hans höger, that's it. Ja, det är många som tror också här att om Jones lämnar, om Alex kommer tillbaka och hur han kommer stå sig mot toppen.
Ja, det är om han lämnar och Alex kommer tillbaka, då tror jag Alex tar bältet.
Ja.
Jag lägger ut den där.
Ja, det beror på vilken Alex som kommer tillbaka. Ja. Men som sagt, divisionen, det finns lite nya killers där också som fortfarande inte mött Alex. Så klart vi ska hoppas på Sverige, men det blir intressant.
Nej, mycket. Ska se. Andres Viraka frågar, varför hamnar fighters återkommande i dispyt om pengar med en snål Dana White? Ja, det är egentligen det vi redan har varit inne på, men det är väl, alla känner väl att de vill ha mer liksom. Och jag tycker absolut att en hel del förtjänar absolut, och en del kanske inte riktigt gör det än. Kör den här då. Malik Pour MMA frågar, när bjuder du Omar till podden. Så den frågan går ju mer till dig.
Till mig, sen, jag jobbar på det, Amir. Vi ska få hit Omar.
Jag tror att det är ni som tränar där som får hetsa Omar.
Exakt,
att komma hit.
Se åt han, var på han. Mm. Det är dags. Det är dags att han kommer hit till universums bästa MMA-podd och sprider sitt tal och berättar sin historia. Det tycker vi.
Ja. Nu ska vi se. Alltså jag har hoppat över ett gäng frågor, för jag tycker ändå att vi har rört vid de ämnena i podden. Men den här är rätt rolig, och jag vet faktiskt inte om den här personen följer mig eller inte, men han måste nog göra det. För han skriver: Paul Elvaje, how much are you missing baseball? Och svaret är faktiskt väldigt mycket. Jag behöver få se lite New York Yankees nu och få se lite homeruns. Det hade varit fint, men vi får ju vänta med den biten. Mina frågor är klara. Ja, som sagt,
I'm done.
Väldigt mycket.
Solen kallar, gott folk.
Ja. Ska vi se här bara om den försvann. Ja, men det gjorde den. Nice. Jag försöker bara tänka om det är någonting som vi har missat. Jag tror att vi har fått med allt.
Annars tar vi det på en live i veckan, om det är så att vi kommer på och följa situationen här med Johnny Jones.
Exakt, exakt.
Och allt annat.
Så jag tycker så här: om ni inte redan följer oss på Instagram, följ på Instagram. Och så här, ni kan hoppa och följa MMA-podden Insta, för det kommer inte hända så jättemycket där. Det finns där, men om ni vill följa och få info, följ mig, att Paul Elvaje, följ
Zabzabba.
Precis, där får ni all info om poddarna. Ni får möjligheten att skriva lyssnafrågor till oss, vilket bara dundra in lyssnafrågor. Men gör det när frågesymbolen ligger uppe. Om man skickar DMs med frågor till mig, så kommer de inte komma med, för att det är många som gör det och min DM-lista bara växer. Så håll det enkelt. Langa in frågan ibland frågesymbolerna. Då säger vi tack för den här gången.
Yes!
Ut och njut i solen. Ta vara på er. Nästa måndag kommer ett nytt avsnitt utav MMA-podden. Och ifall ni tränar på Sebbas gym, så tycker jag att ni kan ta ett surr med Omar och fråga: Omar, varför inte varit med i MMA-podden än? Vi vet ju att alla vill ha dit dig.
Exakt.
Så,
folket.
Folket har frågat. Folket ber. Men ändå,
yes,
så känner du att
Omar kommer. Omar, det säger man. Den som väntar på något.
Den väntar på Omar.
Exakt.
Bush. Exakt. Grymt. Tack för den här gången, gott folk. Hej då.
Of I Like Radio. I Like Radio.